السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربنا وسلامه عليه. Vi kommer inshallah idag börja gå igenom tafsir på surat Yusuf. Denna mashallah välsignade sura som är 111 aya. Och vi kommer inshallah försöka gå igenom den ganska ytligt. För om man fördjupar sig så kan man gå väldigt djupt. Ibn al-Qayyim avsåg att skriva en bok om denna sura som skulle omfatta 1000 lärdomar. Från surat Yusuf. 1000 lärdomar hade Ibn al-Qayyim från denna sura. Men tyvärr skrev han inte boken. Men det finns andra som har skrivit tafsir på denna vackra sura. Och det finns med i alla tafsirböcker. Och ja, denna sura är väldigt unik och väldigt speciell. Och väldigt vacker. Och har otroligt mycket lärdomar. Vi börjar med att lyssna på de verserna vi tänkte gå igenom idag. Tafaddal Abdallah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
أحسن الله إليك.
إياك الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة يوسف en otroligt vacker sura som särskiljer sig från andra berättelser i Koranen. Allah Azza wa Jal berättar i Koranen om 25 profeter. Allah har skickat många profeter för att vägleda människor. Men de han berättar om i Koranen är 25 stycken. Men ni finner att deras berättelse är utspridd, 24 av dem, på olika ställen. Den oftast berättade och återkommande berättelsen är berättelsen om Musa alaihi salam, som ni finner på flera ställen i Koranen. Berättelsen om Ibrahim, flera ställen i Koranen, och så vidare. Till skillnad från den här berättelsen, Josef alaihi salam, den är samlad på en och samma plats. I ordning, tidsordning. Så andra berättelser måste man yani, samla ihop från olika suror. Men denna berättelse finner vi på en och samma plats. Så den är unik på det sättet. Och Allah Azza wa Jal säger också i slutet på denna sura لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, att det finns sannoliken i deras berättelse En tankeställare för dem som har förstånd. I profeternas berättelse finns det en tankeställare och en påminnelse för dem som har förstånd. Så tanken med dessa berättelser är att vi ska ta åt oss. Vi ska lära oss. Och vi ska finna vägledning och tröst och hopp i dessa berättelser. För det finns alltid någon som du nästan kan relatera till. Eller hur? Vare sig du har problem med din far eller din mor eller dina barn eller ditt folk, så finner du någon profet som hade likadana problem. Och han hade det svårare än dig. Men Allah azza wa jalla gav honom seger till slut. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi afdalus salatu wassalam. Wa kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Att vi har berättat om alla dessa sändebud för dig för att stärka ditt hjärta. Genom vad är syftet med dessa berättelser? Jo, de stärker. Vet att du har det svårt, men andra har haft det svårt före dig. Och Allah gav dem seger. Denna berättelse vi finner hur mycket tålamod som Jakob och Josef hade, alayhim assalam. Hur mycket de fick utstå. Men Allah azza wa jall gav dem seger till slut. Allas löfte är alltid sant. Så de här berättelserna stärker de troende. Och ger dig hopp. Och de är som förebilder, dessa profeter, i det som de fick genomgå. Och vi kommer inshallah att gå igenom suran, lärdomar. Men vi kommer också sen, inshallah i sista lektionen, avsluta med ännu mer lärdomar. För Sheikh Saadi har en hel bok som heter Lärdomar från surat Yusuf. Och det finns andra böcker också. Så vi tänkte inshallah avsluta med att nämna bara fawaid från hela suran. Allah subhanahu wa ta'ala säger alif lam ra. Tilka ayatul kitab il mubin. Alif lam ra, dessa är den klara och tydliga bokens verser. Dessa verser är från, eller de är klara och tydliga från denna Koran. Alif lam ra. Vi har gått igenom tidigare vad dessa bokstäver symboliserar eller betyder. Kommer ni ihåg? Det finns olika åsikter vad dessa bokstäver betyder. Och de kallas för al-huruf al-muqatta'a. Dessa bokstäver. Ni finner vissa sura börjar med nun, qaf, alif lam mim och så vidare. Yasin, taha, hamim. Vad betyder dessa bokstäver? Nej, det finns en sån åsikt att de är namnet på suran. Men det blir svårt för vissa börjar med alif lam mim. Vissa börjar med samma. Så det blir svårt. Det stämmer inte. Det vi sa, lite komplicerat att förklara kanske. Vissa säger att ingen vet. Och så vidare. Men Allan, det korrekta är att när ni finner de här bokstäverna så finner ni oftast, eller nästan alltid, direkt efter att Allah nämner Koranen. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Alif lam mim, det råder inget, detta är boken som det inte råder något tvivel om. Här alif lam ra tilka ayatul kitab al mubin. Så Allah nämner alltid al Quran i samband med dessa bokstäver och han försvarar alltid Koranen och upphöjer alltid Koranen. Så vad menas med detta? Jo, Koranen sändes ner till folket i Mekka som förnekade att den var från Allah. Okej? Okay? Och de sa att det här är något som Muhammad a.s. själv har hittat på. Och vad sa Allah då till dem? Jo, om ni påstår att den är påhittad, så hitta då på en likadan. Kan ni inte? Okej, okay, hitta på 10 sura. Hitta på en sura. Skriv ihop en sura som liknar Koranens sura, om ni kan. Allah azza wa jalla gav kuffar den här utmaningen. Och Allah säger här att den här Koranen som ni påstår vara falsk och ni kan inte hitta på en likadan, inte ens en enda sura, 3 ayah som liknar Koranen. Vad är den uppbyggd av? Den är uppbyggd av samma bokstäver som ni använder i ert arabiska språk. När ni talar, ni använder de här 28 bokstäverna. Alif, ba, ta, tha, alif, la, mim och så vidare. Så den här Koranen som är uppbyggd av dessa bokstäver, alif, la, mim, qaf, nun, yasin, taha, är uppbyggd av era egna bokstäver. Så använd dem och gör en likadan sura om ni kan. Fram tills idag, ingen har kunnat framställa en sura som kan liknas vid ens den kortaste suran av Koranen. Och det här är en utmaning från Allah. Att den här Koranen, den är mu'jiza, det är ett mirakel fram till domedagen. Och det starkaste miraklet som någon profet någonsin har fått. Och den är bestående, den är bland oss. Dessa ord är bland oss. Som en utmaning till folket. I sin skönhet, sin otroligt vacker och vältalighet. Ingenting kan slå denna bok. Så generellt då, dessa bokstäver är som en indikation på att Koranen består av dessa bokstäver. طيب. Vad säger Allah i denna ayah då? Alif lam ra, tilka ayatul kitab al-mubin. Dessa är de klara tydliga bokens verser. Koranen är klar och tydlig och består av dessa verser. Koranens budskap är klart och tydligt. Dyrka en skapare. Dyrka en gud, den sanna guden. Gör det han vill, lämna det han inte vill. Det som är halal är tydligt, det som är haram är tydligt. Det som är bra och dåligt är tydligt. Allting är klart och tydligt i denna bok. Den är mobin. Den klargör allting. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Säkerligen så har vi uppenbarat eller sänt ner denna bok som en arabisk Koran så att ni kan eller ska förstå den. Allah Azza wa Jal nämner i denna ayah att han sände ner Koranen. Han säger inna, vi har sänt ner denna Koran. Och Ibn Taymiyyah nämner i tafsir att Allah Azza wa Jal använder ofta termen inna, vi. Och det kan man använda, som Ibn Taymiyyah nämner, en person som är mäktig och har folk under sig. Som soldater och tjänstemän och så vidare. Han säger vi. Vi har gjort si och så. Som konungen, presidenten, talar i den här formen. Vi. Och Allah Azza wa Jal har allting under sig. Eller hur? Äger allting. Så han är mest berättigad till att använda den här termen. Vi. Vi har sänt ner denna Koran. Det här är också en annan fajda. Vi har sänt ner. Och vi har sagt tidigare, detta bevisar att Allah Azza wa Jal är över sin skapelse. Allah nämner på flera ställen att Koranen har sänts ner. Och det bevisar att Allah Azza wa Jal är över sin skapelse. Som Ahl Sunna wal Jama'a tror att Allah Azza wa Jal är över den sjunde himlen, över sin arsh. Koranen arabian la'allakum ta'qilun. Vi har sänt ner denna Koran på arabiska så att ni ska förstå. Här säger ulema att det här bevisar och Allah betonar här att Koranen sändes ner på det vackraste språket, al-arabiya. Allah Azza wa Jal har sänt ner många uppenbarelser, många böcker, al-Taurat, al-Injil, al-Zabur och så vidare. Och sände ner tidigare böcker och skrifter på språket som folket talade. Men Allah Azza wa Jal valde den sista boken att vara på arabiska. Varför valde han just arabiska? Ulema säger att arabiskan är det bästa språket. Det tydligaste språket. Om du vill uttrycka det så finns det inget mer tydligt språk än arabiska. Vi talar här om fosha. Det är också det bredaste språket. Awsa. Arabiskan är så otroligt stort. Ulema talar om hur en person som lär sig, alltså det finns ingen som kan all arabiska. Utan du måste samla alla araber som är duktiga på arabiska för att komma fram till en samla arabiska. Så det är otroligt brett språk. Mashallah. Och också språket som har den starkaste inverkan på människan. Vet, vissa språk är starkare än andra. I sin vältalighet och vad kan man säga, skönhet. Och påverkar inverkan på människan när man hör dessa ord. Så därför valde Allah att sända ner Koranen på arabiska. Och Ibn Kathir han nämner en fin sak i tafsir. Att Allah Azza wa Jal sände ner denna bok på det bästa av språk. Och Allah Azza wa Jal förmedlade Koranens uppenbarelse med den bästa av änglar och sände ner den till den bästa av profeter, till den bästa, eller i den bästa av städer, i den bästa av månader, Ramadan. Allahu akbar. Så Koranen är unik. Och Koranen innehåller allting som människan behöver. Allah azza wa jalla nämner i den här ayan att han sänder ner den på arabiska, la'allakum ta'qilun, så att ni ska förstå. Yani, förstå Koranens klara och tydliga budskap. Påbud, förbud. Ni ska lära er den uppenbarelse och ta åt er den och sen implementera den i ert vardagliga liv, som Sa'di nämnde. Så att ett ta'aqqul, att förstå sig på Koranen, syftet är att lära sig och förstå vad Allah menar för att sen ta åt sig och implementera och sen sprida budskapet. Och Sa'di nämner också en annan färdiga när Allah azza wa jalla säger la'allakum ta'aqilun, att Allah sänder ner på arabiska för att ni ska få förstånd. Yani, varenda gång ni läser Koranen och repeterar Koranen och studerar Koranen kommer ni bli smartare. La'allakum ta'aqilun. Yani, Koranen ger dig aql. Ju mer du studerar Koranen och läser Koranen och lyssnar på Koranen och förstår Koranen, ju smartare kommer du att bli. För det här är grunden och källan till kunskap. Den djupaste och tungaste kunskapen som finns på jorden, det är Koranen. Och därför Allah azza wa jall nämner att den är en hadith mathani. Ett tal som ständigt repeteras. Och vissa lärare säger att det betyder att du tröttnar aldrig på denna bok. Till skillnad från om du skulle läsa en berättelse eller dagstidningen 100 gånger, du kommer tröttna. Men som till exempel här surat Josef, du kan lyssna på den och om och om och om och om igen. Och varenda gång du kanske, vilken färg då, vilken lärdom. Någonting nytt som du inte har tänkt på innan. Hur många gånger läser vi inte Al-Fatiha? Wallah, du tröttnar inte. Aldrig kommer du tröttna på Al-Fatiha. Och det här är från Koranens mirakel. Det bevisar att det är från Allah azza wa jalla. Ibn Taymiyyah nämner också i tafsir på den här ayan, la'allakum ta'aqilun, att Allah azza wa jalla sänder ner Koranen för att vi ska förstå oss på den. Det här betyder att vi måste studera Koranen. Hur kan du förstå dig på Koranen om du inte studerar den? Eller hur? Så man ska lägga vikt på att studera Koranen. Lära sig den utan till. Läsa korrekt, tajwid, uttala bokstäverna korrekt och förstå vad man läser. Förstå orden, som sahaba, de lärde sig 10 ayah och lärde sig dess betydelse och implementerade dem och sen lärde de sig 10 nya ayah. Det här är syftet med uppenbarelsen. Att vi ska reflektera över den, vi ska ta åt oss budskapet. Inte bara lära oss utan till som bandspelare, utan vi ska lära oss och förstå och implementera. Det här är syftet med Koranen. Så man ska förstå dess betydelse. En annan faida från den här versen, la'allakum ta'aqilun, att man ska förstå sig på Koranen. Koranen är på arabiska. Det finns ingen annan Koran. Det finns ingen svensk Koran eller engelsk Koran eller bosnisk eller somalisk Koran. Allt annat är bara översättningar. Om man säger el-Koran, det är arabiska. Vi talar om svenska, det är svenska översättningen av Koranen. Budskapet, meningen av Koranen, tolkningen som den här mannen har gjort av Koranen. Men det är inte Koranen. Koranen är de arabiska orden. Förstår ni? Viktigt. Från Al-Fatiha till surat An-Nas. Det här är Al-Quran på arabiska. Så när man ska förstå sig på Koranen så måste man lära sig arabiska. För Koranen är på arabiska. Och därför säger många av ulema som Ibn Taymiyyah, Imam Shafi'i och andra att det är wajib att lära sig arabiska. Det är en plikt för varje muslim att lära sig arabiska. För religionen i sin grund är på arabiska. Koranen och sunnan och allting. Källorna, kunskapen är på arabiska. Och en muslim ska inte bara förlita sig på översättningar. Utan en muslim ska ständigt sträva i att lära sig att förstå Koranen så som den sändes ner. Och den här ledden, den här sötman i att lyssna på Koranen och läsa Koranen, man njuter och din iman ökar, det kommer verkligen när du förstår vad du läser arabiska. Ju mer du förstår, ju mer kommer du att njuta av denna bok. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin." Vi berättar för dig de bästa av berättelser genom våra uppenbarelser till dig i denna Koran. Och innan detta så var du bland dem som inte visste någonting om detta. Allah Azza wa Jalla nämner i denna aya att han berättar de vackraste och finaste av berättelser till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i denna Koran. Och han var ovetande och hade inte kunskap om dessa berättelser innan. Allah Azza wa Jalla säger här i början på surat Yusuf: "Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas." Vi berättar för dig de bästa berättelser. Och då kommer en fråga. Vad menar Allah? Menar han att surat Yusuf är den bästa berättelsen? Berättelsen om Yusuf eller generellt de andra berättelserna och berättelserna som finns i Koranen? Ja, det är självklart generellt att de berättelser som finns i Koranen, det är de bästa. Det råder inget tvivel om detta. Men vissa är bättre än andra. Eller är starkare än andra, kan man säga. Och vackrare. Och ulema har lite ikhtilaf. Vissa säger att surat Yusuf är den vackraste av alla berättelser. Och andra säger nej, det är Mosas berättelse. För den berättas mest. Och han fick utstå så många saker. Andra säger det är profeten Ibrahims och så vidare. Men alla kulli hal. Alla Koranens berättelser är de vackraste av hans berättelse som finns överhuvudtaget. Går inte att likna vid någon annan berättelse som finns någon annanstans. Dessa 25 berättelser, dessa 25 profeter som nämns i Koranen. Och inte bara det. Vi har till exempel Al-Awliya, de som Allah Azza wa Jal älskar. Vilken är den bästa berättelsen om Al-Awliya? Finner också i Koranen. Berättelsen om surat Al-Kahf, Ashab Al-Kahf. De pojkarna som sov i grottan. Rättvisa konungar, Dhulqarnain och så vidare. Ja, ni finner alla dessa berättelser i Koranen. Och det nämns i en sahih hadith att sahaba bad profeten Muhammad a.s. att berätta någonting nytt. Yani. Och då så sände Allah azza wa jalla ner den här ayan: "Nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasas." Yani, kallas, det som finns i Koranen räcker, ni behöver ingenting annat. Och Allah azza wa jalla säger också: "Awalam yakfihim anna anzalna 'alayka al-kitaba yutla 'alayhim." Räcker inte för folket att vi har sänt ner för dem denna bok som reciteras för dem? Yani, Koranen räcker. Koranen och sunnan räcker för människor. Behöver ingenting annat. Det här är den bästa uppenbarelsen. Och som vissa av salaf sa, att den som inte blir påmind av Koranen kommer inte bli påmind av någonting annat. Så Koranen och sunnan innehåller all kunskap som människan behöver. Och ulema nämner också här i tafsir berättelsen om då Umar radiallahu anhu stod och läste vissa sidor han hade fått från Ahlul Kitab, från tidigare uppenbarelse. Och profeten Ali sattu salam, han sa: "Vad är det du läser för någonting?" Och han sa: "Det är skrifter från förr och så vidare." Så profeten Ali salam blev arg. Han sa: "Vad är det här för någonting? Om Musa skulle leva, skulle han inte ha någon annan skyldighet än att följa mig? Och i vissa riwaya, om man skulle följa honom skulle man gå vilse. Eller om man skulle följa någonting annat så skulle man gå vilse. Om han inte skulle följa mig skulle han gå vilse. Yani, den sista profeten måste man följa. Det är inte tillåtet att följa någon tidigare uppenbarelse. Så vi muslimer söker inte vägledning från Bibeln. Utan vi har fått en bok som är oförändrad. Som innehåller all vishet och kunskap som har kommit i tidigare skrifter. Allt som människan behöver. En bok som passar varje tid, varje plats och varje folk. Så, alhamdulillah, Allah heter oss denna perfekta bok. Och Allah nämner sen att du var ovetande om denna kunskap. Min al-ghafilin, du visst känner inte till denna kunskap innan det att den uppenbarades till dig. Yani, det är en stor gåva från Allah Azza wa Jal att du har fått denna bok. إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي إِنِّي رَأَيْتُ أَهَدَ عَشَرَ كَوْكَبَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. Berätta, när Josef, om då Josef sa det till sin fader: "Min far, säkerligen så såg jag 11 stjärnor och solen och månen. Jag såg dem buga för mig." قَالَ يَا بُنَيَّ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعقوب sa, min son, berätta inte vad du har sett för dina bröder, för då kanske de planerar att göra någonting mot dig. Säkerligen så är Shaitan en klar och tydlig fiende till människan. وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Din Herre kommer att upphöja dig och lära dig ett ta'wil, ta'wil al-ahadith, drömtydning. Och han kommer att fullkomna hans välsignelse över dig och på Jakobs barn, så som han fullkomnade den på dina förfäder Abraham och Ishaq. Säkerligen så är Allah allvetande och allvis. Här nämner Allah Azza wa Jal den första händelsen. Och det var att Yusuf a.s. fick den här drömmen. Och det nämns att han var ungefär 12 år eller yngre när han fick denna sanndröm. Och Sa'di säger att den här drömmen var den första indikationen och förberedelsen på att Yusuf skulle nå en hög nivå i detta liv och i det kommande livet. Och på så vis gör Allah när han vill förbereda människor på någonting stort, på stora händelser. Då visar Allah muqaddimat, yani någonting som kommer före, så att tjänaren kan förbereda sig på de svårigheter som väntar. Hänger ni med? Yani Allah Azza wa Jal, när han vill visa människan att någonting viktigt kommer att hända, så kan han ge människan sanndrömmar för att förbereda människan på denna stora händelse. Som våran profet Muhammad alihi afdalu salatu wassalam. Han var ju profet i 23 år. Men innan Jibril kom första gången så fick han sanndrömmar i 6 månader. Han fick sanndrömmar i 6 månader för att förbereda honom på vad som skulle komma. För det var någonting stort, eller någonting tungt. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Vi kommer att uppenbara för det ett tungt ord. Så Allah Azza wa Jal förberedde honom med sanndrömmar. Och på samma sätt, någon kanske älskar sina föräldrar otroligt mycket. Allah kanske visar honom i drömmen att din far eller mor kommer att dö. Och sen så dör personen efter 6 månader eller 1 år eller någonting. Så personen blir förberedd. Eller du kommer att få makt. Eller du kommer förlora din makt. Och så vidare. Så Allah Azza wa Jal kan visa dessa saker i drömmen. Så Yusuf a.s. drömde här att han såg solen och månen och 11 stjärnor falla ner i sujud inför honom. Och Jakob a.s. tolkade drömmen som att solen symboliserade Josefs mamma. Och månen symboliserade han själv, yani Jakob. Och de 11 stjärnorna symboliserade Josefs bröder. Och att Yusuf a.s. skulle nå en hög nivå av ära. Han skulle genomgå många saker i livet och nå en position där alla hans mor och far och bröder i slutändan skulle falla ner för honom i ära och respekt i sujud. Och det var tillåtet hos tidigare profeter att göra sujud av respekt. Så Jakob a.s. förstod drömmen att någonting stort skulle komma att hända Yusuf a.s. Men att den här nivån och positionen som Yusuf skulle nå måste föregås av orsaker med vilka Allah Azza wa Jal kommer att upphöja honom och fullborda sin nåd över honom med den här kunskapen och makten i landet. Och att hela Jakobs familj också kommer att omfattas av denna nåd. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa gällande denna vers att profeternas drömmar är uppenbarelse. Ru'ya al-anbiya wahyun. Profeternas drömmar är uppenbarelse. Ni vet att drömmar delas in i 3 kategorier. Drömmar kan delas in i 3 kategorier som det har nämnts i hadithen. Sanndrömmar från Allah, mardrömmar från shaitan och fantasidrömmar från dig själv. Och de enda drömmarna som har någon betydelse och kan tolkas är de sanndrömmarna som kommer från Allah Azza wa Jalla. Så här fick Yusuf a.s. en sanndröm som senare kommer att uppfyllas i slutet på suran. Och det har också nämnts i Sahih Muslim att profeten Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam, han sa: om ni ser en god dröm, så gläds åt den här drömmen och berätta den för någon som du tycker om. Är det någon som du litar på eller någon som kan ge dig råd? Nasih, labib, en person med förstånd ska du berätta drömmen för. Som Josef a.s. berättade för Jakob a.s. Och Allah azza wa jalla nämner också här att han kommer att upphöja Josef. El-ishtiba. Allah kommer att upphöja och särskilja Josef med vissa egenskaper och förträffligheter. Och Allah kommer att lära honom ta'wil al-ahadith. Allah kommer att lära honom drömtolkning, som många av salaf sa. Och det här bevisar också dygden av att kunna tolka drömmar. Att det är en nobel kunskap. För Allah nämner det som en ni'ma till Josef a.s. Och att tolka drömmar är någonting som är väldigt sällsynt. Att en människa bemästrar den här kunskapen. Det är någonting väldigt svårt. Men vissa tar lätt på det. De bara tolkar hur som helst. Men det är någonting som är väldigt, väldigt svårt. Men vi kommer komma tillbaka till det här med drömtolkning senare. Och Allah nämner då i denna aya att han också kommer att fullborda sin ni'ma över Josef och Jakobs familj. Så som han fullbordade sin ni'ma över hans förfäder som Ibrahim och Ishaq. Och Allah, han är alimun hakim. Och här nämner ulema i tafsir hur nobel och vilken hög status Josef a.s. hade. Som det nämns i Sahih Bukhari. Då profeten a.s. han sa: El-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Josef, Ibn Yaqub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Och i en annan liknande hadith i Bukhari så nämner Abu Huraira att folk frågade profeten alihi afdalu salatu wassalam: men akramun nas, vem är den ärofullaste av alla människor? Och då så sa profeten alihi salatu wassalam: akramuhum atqahum, den som är mest ärofull hos Allah är den som fruktar Allah mest. Det är den bästa människan hos Allah azza wa jal, den som fruktar Allah mest. Då så sa de: det är inte det som vi undrar. Då så sa profeten a.s. yani, den ärofullaste människan är Josef, Allahs profet, Nabi Allah, son till Allahs profet Jakob, son till Allahs profet Ishaq, son till Khalilullah, yani Ibrahim a.s. jami'an. Så det här är något unikt, att han har det här släktträdet, son till profet, son till profet, son till profet, mashallah. Och då så sa sahaba återigen: det är inte det som vi undrar om. Och då så sa profeten alaihissalam: ni undrar över arabernas släktträd. Han sa: khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam, idha faquhu. De bästa av er i islam är de som var bäst i jahiliya, om de får förståelse i religionen. De bästa av er araber och folk som blivit muslimer är de som var bäst innan de var muslimer. På villkor av att de blir kunniga i religionen. Så den bästa människan är den som var bra innan han blev muslim. Bra karaktär och ärlig och pålitlig och bra släktträd och allting. Och islam kom bara och fullbordade hans goda karaktär. Och han fullbordade sig själv och sin islam med kunskap. Det här blir från de bästa människor. Sen nämner Allah azza wa jal att hans fader förbjöd honom från att berätta drömmen för sina bröder. Och vi finner också en annan fin sak här. Det är att Josef a.s. han sa hela tiden: ja abati. Där finner vi också att Ibrahim tilltalar sin far på detta sätt. Och hur tilltalar Jakob Josef? Ja bonayya, min son. Och här säger ulema att det här bevisar att man ska tilltala sina föräldrar med respekt. Med de vackraste och finaste av ord. Ja abati, fader. Och vissa athar nämner att det är jafa. Det är yani, tillkortakommanden att kalla på sin far med hans namn. Att kalla ropa på sin pappa med hans namn. Utan man säger fader, moder, av respekt. Och samma sak, fadern tilltalar sin son eller dotter med de vackraste och finaste av namn. Så Jakob alaihissalam sa, berätta inte denna dröm för dina bröder, för då kommer de att planera mot dig. Shaitan är sannoliken en svuren fienden till människan. Varför ville Jakob inte att Josef skulle berätta drömmen för sina bröder? Han var rädd att bröderna skulle bli avundsjuka, eller hasad. Att de skulle tro eller bara förstå att Josef skulle bli bättre än dem och de skulle vara under Josef och de skulle avundas honom. Och att denna avund skulle leda till att de planerade onda saker mot honom. Och det här är något som tyvärr kan vara vanligt förekommande. Att bröder avundas varandra. Att det finns mycket tävling och avund mellan bröder sinsemellan. Som vi finner också berättelsen om Adams två söner. Den ena avundades den andra. Och det ledde till att han dödade honom. Iblis avundades Adam a.s. Så avund kan leda till mycket ont. Så Jakob a.s. ville inte att Josef skulle berätta drömmen för sina bröder. Och därför nämnde jag också vid hadithen tidigare att profeten Muhammed som han sa att berätta endast drömmen för den som du älskar. Och i vissa hadith är den som du kan då, som har förstånd och så vidare. För det finns folk som avundas. Och Ibn Kathir nämner här i tafsir en faida. Och han säger att den här versen bevisar att om man har en ni'ma, man har någonting gott på gång, så ska man dölja den tills det att man, den sker eller man sätter den i verket. Som det har nämnts i hadithen. Där profeten alaihissalam han sa att sök hjälp i att utföra era angelägenheter genom att hålla dem hemliga. För varje gåva finns det någon som avundas. Yani, om ni vill göra någonting, ni har stora planer, öppna business, investera, göra hijra och så vidare, ligg lågt. Yani, sök hjälp i att uppnå den här saken genom att inte berätta den för folk. Självklart, det finns en mushawara, att man frågar folk med förstånd om råd. Vad tycker du jag ska göra? Vad tycker du jag ska investera i? Det är en annan sak. Men att du ska göra någonting stort och du bara sprider det överallt. Jag ska köpa en villa, jag vet inte vad. Jag ska köpa en ny bil och du skriver på Facebook och internet och överallt. Alla vet om det. Då kan det hända att du drabbas av al-hasad, onda ögat. Och du får inte det som du ville ha. Så ligg lågt med att berätta saker och ting. För varje gåva finns det någon som avundas. Tyvärr. Al-hasad är en sjukdom som finns hos vissa människor som inte är nöjda med det som Allah Azza wa Jalla har givit dem. Så Jakob sa, berätta inte drömmen för dina bröder, för då kommer de att planera mot dig. Och shaitan, han är en svuren fiende till människan. Yani, shaitan kommer att uppmana dem till att göra någonting dåligt mot dig. Som shaitan oftast gör mot människan. Så Josef lät bli att berätta drömmen. Sen säger Allah, لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Säkerligen så finns det i Josef och hans bröder lärdomar eller bevis för de som frågar. Det nämns i tafsir al-Baghawi och andra tafsir att en grupp av judar i Medina frågade profeten Muhammed alayhi afdalu salatu wassalam om Josef. Typ, vad säger du om Josef? Vad säger islam om Josef? Och då så nämnde profeten Muhammed s.a.w. den här suran som uppenbarades. Berättelsen om Josef. Och att vissa judar också tyckte att han var väldigt vacker. Och vissa mufassirun nämner att vissa till och med blev muslimer när de hörde surat Josef a.s.w. Och det nämns också som en orsak att de undrade vad var det som fick Jakob att flytta från Jerusalem till Egypten. De kom som en fiqh-fråga eller en fråga. Vad var det som fick Jakob att flytta från Jerusalem till Egypten? Och det är det som kommer nämnas sen i slutet på suran. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُسْبَةٌ إِنَّ أَبَانَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Så vad hände? Bröderna, de sa, säkerligen så tycker våran fader om Josef och hans bror mer än oss. Fast vi är många, vi är starka. Och vår far, han är لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Han är långt vilse. Josefs bröder avundades redan honom. För Josef a.s. var väldigt älskad hos Jakob. Och samma sak, Josefs bror Benjamin. Som Ulema nämner att då bröderna säger här Josef och hans bror. Yani Benjamin. Och de nämner i tafsir att Josef och Benjamin, de var ashiqa. De kom från samma mor och far. Så att Allah, Jakob hade flera fruar. Han hade ju 12 söner sammanlagt. Men att Josef och Benjamin kom från samma mamma. Så de andra 10 bröderna började avundas. Och tänkte att de har för mycket uppmärksamhet. Och våran far gör fel i allt detta. Josef eller Jakobs barn. 12 stycken. Vad kallas de för i Koranen? Ja, Bani Israel är alla som sedan kommer att komma från deras släktträd. Men El-Asbat, ahsant. El-Asbat. Och de är då, vad kan man säga, Jakob fick 12 söner som var El-Asbat. Och från dessa 12 kom senare de 12 stammarna i Bani Israel. Och från dessa stammar kom otaligt många profeter och troende från Bani Israel. Så en fråga som Ibn Kathir ställer, det är: var alla Jakobs barn profeter? Dessa asbat, var de profeter, alla 12? Ja, Josef, nej. Men de andra, var de också profeter? Många nämner att de var profeter. Som har nämnts i vissa verser. Att de tror och de fick uppenbarelser och så. Men Ibn Kathir, han säger att det vi förstår av denna berättelse är att de inte var profeter. Det som skedde i hela berättelsen indikerar på att de inte var profeter. Utan vad som menas med att de fick uppenbarelse, det var de här asbat, deras barn. Från deras barn kom profeter som fick uppenbarelse. Wallahu alam. Så vad gjorde Jakobs söner, de andra? Dessa 10 bröder. De började planera. Qala qailun minhum. De sa uqtulu Yusufa wa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. De sa döda Yusuf. Låt oss ta hans liv. Eller kidnappa honom och förvisa honom till ett annat land så att vi får våran pappas uppmärksamhet. Endast vi. Och efter detta så kommer vi att bli goda människor. Så de planerade här. Att göra sig av med Josef. Så att de skulle få Jakobs uppmärksamhet. Att han skulle ägna sig åt dem. Och inte bara åt Josef. Vilket han säkert inte gjorde heller. För Jakob var rättvis. Men de avundades. Så de planerade här. Att döda sin egen bror. Men då var det en av bröderna. Och det sägs att det var den äldsta som sa emot. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqituhu ba'd sayyara in kuntum fa'ilin. Då så sa en av dem, döda inte Yusuf. Men om vi måste göra någonting så kasta ner honom i den här eller brunnens djup ner på botten så kommer han att bli upplockad av en resande karavan. Alltså någon kommer att ta honom bort härifrån. Det här var den äldsta brodern, nämner vissa i tafsir. Och de säger att han kallades för Rubil. Han sa då, döda inte Josef. Det är ett allvarligt brott. Och vi kan istället uppnå det vi vill. Att få våran pappas uppmärksamhet. Genom att bara få honom bort från Palestina. Genom att slänga honom i brunnen och sen blir vi av med honom. Folk kommer ta honom härifrån. Och här nämner Ibn Kathir också. Han säger, kolla, en av Salaf sa att hur många synder som dessa bröder gick ihop för att göra. Maskopi. De samlades med dessa onda avsikter. Bland annat att bryta släktbanden mellan Josef a.s. och hans far och sina bröder. Olydnad mot föräldrarna. Brist på rahma mot de yngre. Josef a.s. han var ung, försvarslös pojke. Han är väldigt liten. sin egen broder. Som är helt oskyldig. Han har inte gjort dem någonting. De har inte ens någon ursäkt. Han har inte gjort någonting för att de ska göra så här mot honom. Han är svag och ung i behov av sina föräldrar. Och ni ska lämna honom ensam i en brunn. Och han ska bara bort. Och inte bara det. Från Dar al-Islam, alltså det var muslimer till Egypten som var kuffar själv. Och hans far, Sara mellan Yusuf a.s. och hans far Jakob som älskade honom så otroligt mycket. Och Jakob a.s. var den han var. En av de bästa av människor på jorden som Allah azza wa jalla älskade. Och han var gammal. Hur skulle detta påverka honom? I alla de här sakerna tillsammans gör den här synden så otroligt ond. Det som de planerade att göra mot Yusuf a.s. Och han nämner också Sa'di. Att den här ayan bevisar att det finns ondska som är värre än annan ondska. Den är darajat. Ondskan är grader. Vissa ville döda honom. Och då sa den andra, låt oss slänga honom i brunnen. All ondska är inte likadan, utan viss ondska är värre än annan. Och Qatada nämner i tafsir att de ville slänga ner honom i en brunn i Jerusalems utkanter. Och det här bevisar då att de bodde i Al-Quds i Jerusalem. Så de ville slänga ner honom i en brunn i Jerusalems utkanter. Så de började planera då för att få med sig Josef. Och de sa det, vår far, ja, qalu, ja, abana, vår fader, varför litar du inte på oss vad gäller Josef? Trots att vi vill honom väl. Wa inna lahu lanasihun. Alltså, vad är du rädd för, Jakob? Varför låter du inte honom gå iväg och leka med oss? Och det här bevisar att Jakob a.s. var väldigt rädd om Josef och brukade inte släppa iväg honom ut och leka själv. Arsilhu ma'na gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Låt honom följa med oss imorgon och ha roligt och leka. Säkerligen så kommer vi att ta väl hand om honom. Ja, ni låt oss ta med honom ut utanför stan och leka och springa. Och vissa nämner också här att de skulle skjuta. Och då så sa Jakob a.s. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib wa antum anhu ghafilun. Jakob han sa, jag är rädd. Eller, jag blir ledsen i att ni tar honom bort från mig. Och jag fruktar att kanske en varg kommer att äta honom då ni är slarviga med honom. Jakob a.s. nämnde här två orsaker till varför han inte ville släppa iväg Josef. Varför han var rädd för Josef. Den första, det var hans otroliga kärlek till Josef. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Yani bara att ni tar honom gör mig ledsen. Subhanallah, vilken kärlek han hade till sin son. Och de lärde nämner att den här kärleken baserades säkert på de goda och vackra egenskaperna han såg hos Josef. Al-khalqi wa al-khuluqi. Josef a.s. var inte bara vacker utåt, han var också vacker inåt. Och hade de här profetiska dragen. Som ni kommer att höra senare, så var han från de vackraste av människor som har levt. Och hade då de här goda egenskaperna inom sig. Och drömmen. Där Jakob visste att Josef kommer att uppnå den här höga nivån. Så Josef hade en speciell plats hos Jakob a.s. Och den andra orsaken till varför han var rädd, det var att vargen skulle ta honom. För Josef var liten och försvarslös om hans bröder inte var där i närheten. Så han var rädd att vargen skulle komma och ta honom. Och då så sa bröderna, de sa, om en varg äter honom, trots att vi är så många eller en sån stark grupp, så är vi säkerligen förlorare. Jenny, du behöver inte vara rädd. Vi är så många. Vi kommer skydda honom. Vargen har ingen chans. Låt oss ta hand om honom. Så Jakob a.s. lät honom gå. Han släppte Josef a.s. för att leka med sina bröder. För han ville också att Josef skulle ha trevligt och kul som andra barn. Och det nämns i Tafsir ibn Kathir att han, Jakob a.s. kramade om honom och pussade honom och gjorde dua för honom. Det är som att han kände att någonting skulle hända. Wallah. Så vad hände sen? فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Så de tog honom med sig och de enades om att kasta ner honom på botten av brunnen, vilket de också gjorde. Och vi uppenbarade för Josef att säkerligen så kommer du en dag att berätta för dem om det som de har gjort, då de inte känner igen dig. Här nämner också Ibn Kathir från vissa av Salaf att när bröderna gick iväg med Josef alaihi salam, så fort de var bortom där pappan inte kunde se dem, så började de att slå honom. Slå honom och säga fula ord till honom. Och sen så band de honom med rep. Och puttade honom och slog honom. Tills det att de ville slänga ner honom i brunnen. Och han försökte hålla sig fast med händerna. Men de slog honom på händerna och tills det att han föll ner i brunnen. Och sen så skar de sönder det här repet. Allah al-Musta'an. Så Josef a.s. han var då själv nere i brunnen. Men Allah azza wa jalla med sin rahma och sin lutf uppenbarade här till honom när han var i som mest behov av den här tryggheten. Allah azza wa jalla uppenbarade wa awhayna ilayh. Vi uppenbarade för honom att du kommer att berätta för dessa människor det de har gjort i ett tillstånd eller då de inte känner igen dig. Yani Allah azza wa jalla uppenbarade här för honom att som en tröst och en trygghet att du kommer att räddas. Allah kommer att ge dig seger. Och Allah kommer att upphöja dig över dessa människor. Och att du kommer berätta för dem det onda de har gjort. Så subhanallah, allt det här hände också som ni kommer att höra i slutet på suran. Och att Allah azza wa jall kommer också att återförena mellan Josef och hans familj. Ja. Subhanallah. Så de lämnar honom nere i brunnen. Och vad hände? Bröderna begav sig sen hem tillbaka till sin pappa. Waja'u ala nam. Waja'u abahum isha'an yabkun. De kom tillbaka gråtandes på kvällen. På natten. Yani en tid som de inte brukade komma hem. Man brukar inte komma hem sent på natten. Det fanns inga lampor förr i tiden. Man brukar komma hem innan solnedgången. Så de kom hem på en ovanlig tid för att stärka deras lugn. Att någonting allvarligt har hänt och därför kommer vi för sent. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. De sa våran fader, vi gick iväg. Och vi tävlade mot varandra och lämnade Josef bland våra saker. Och en varg kom och åt upp honom. Men du kommer inte att tro oss. Men vi talar sanning. Subhanallah. Yani, de kom med den här ursäkten precis som Jakob sa. Yani, det här är någonting som du sa det ska inte hända. Vi sa det kommer inte hända men det har hänt. Du kommer inte tro oss. A'udhubillah. Yani, de bara ljög. Och sa att vargen hade tagit dem. Och inte bara det. De försökte stärka den här falska berättelsen med någon slags bevis. Så de hämtade Josefs skjorta som de hade blött ner med blod från ett lamm. De hade dödat ett lamm och lagt det här blodet på skjortan. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. Och de hade med sig hans skjorta befläckad med falsk blod. Och då så sa Jakob, nej, det är bara ni själva som har hittat på en historia. Så för mig är det vackert tålamod som gäller. Och endast Allah är den som kan hjälpa mig mot dessa lögner som ni har berättat. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Yani, de kom då med Josefs skjorta som hade blivit befläckad med falsk blod. Men Jakob a.s. han sa direkt att det här är bara någonting ni har hittat på. Hur visste han det? De säger här två saker. Eller kanske mera, men att för det första drömmen. Att Josef a.s. skulle uppnå den här höga status. Så det är inte möjligt att han dog. Att han blev uppäten av en varg. Det kan inte stämma. Eller hur? Och två, de sa att de gjorde en tabbe. Ett misstag. Skjortan var hel. Det hade inga rimärken, den var inte sönderriven. Så hur kunde han blivit uppäten av en varg som skjortan är hel? Det går inte ihop, det är inte logiskt. Taib. Och så nämner också vissa ulema att det finns något som heter el-firasa. Att folk med rena hjärtan kan känna på sig när folk ljuger. Man kan se på folk när de ljuger och känna på sig att någonting inte stämmer. Det är också en gåva som Allah Azzawajal kan ge till vissa människor. Och ibland i det de säger kan det finnas, kan det framgå av att det inte är sant. Så Josef, Jakob a.s. vad sa han? Att det här är någonting ni har hittat på själva. Fasabrun Jamil. Så jag kommer att härda med vackert tålamod. Vad är vackert tålamod för någonting? Inte bara sabr, utan sabrun jamil. De säger här ulema att sabrun jamil, sabrun la jaza'a fihi. En sabr är tålamod där man inte beklagar sig hos människor. Inte går och pratar, jag har förlorat min son, och min son är borta, och det är så synd om mig. Han klagar inte till någon, utan han vänder sig bara till Allah och nämner sin sorg inför Allah Azza wa Jalla. Det här är sabrun jamil. Att han inte vänder sig till någon människa, utan han förlitar sig bara på Allah Azza wa Jalla. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Wallah är den som kommer att hjälpa mig mot de här lugnerna som ni har hittat på. Ibn Kathir nämner också från Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, att de lärda nämner att sabr är tre egenskaper. Denna vackra tålamod. Ett, att inte berätta om sin smärta och sin sjukdom. När du har något problem, gå inte och beklaga dig hos folk. Säg, jag är så sjuk, och jag är så miskin, och jag har så ont. Det här tjänar ingenting till. Och folk tycker inte om att höra sånt heller. Utan, vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är tillåtet att säga, Allah, jag har så ont. Allah, jag är så fattig. Allah, jag är så hungrig. Det är inget problem med det. Men du vänder dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är första, att inte berätta till folk om sina sjukdomar och smärtor. Två, att inte berätta om sin musiba till folk. Om du har drabbats av en motgång, du har förlorat ditt jobb och dina pengar, gå inte och beklaga dig och säg, jag är så fattig och jag är så synd om mig. Utan, vänd dig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och tre, från tålamod är också att inte prisa sig själv. Att ha sabr i att inte nämna sina goda egenskaper till folk. Utan ha tålamod. Han nämner också ulema i tafsir hadith Aisha radiyallahu anha. Då hon blev anklagad för det som munafiqun kom med. De smutskastade henne och påstod att hon hade gjort zina. Som ni känner till. Som Allah Azza wa Jalla nämner i surat Nur. Och Allah Azza wa Jalla befriar henne från denna falska anklagelse. Men vad hände under den tiden då hon var prövad? Hon sa, Wallahi, jag finner ingenting annat att säga än det som Josefs fader sade. Fasabrun jamil. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Jag kommer ha tålamod med detta. Wallah är den som jag vänder mig till i dessa lugner som ni har hittat på mot mig. Så vad hände? Josef a.s. han var i brunnen. Och det kom en resande karavan. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. En karavan kom med resande människor och de skickade den här mannen som brukar gå först för att hämta vatten. فأدلى دلوة. Så han sände ner eller skickade ner sin hink för att ta upp vatten från brunnen. Och vad hände? قال يا بشرى هذا غلام. Han sa, vilka glada nyheter. Det här är en pojke. وَأَسَرُّوهُ بِضَعَ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَعْمَلُونَ. Vilka glada nyheter. Det fanns en pojke i brunnen. Så de gömde honom och tog honom som en handelsvara, en slav. Och alla visste mycket väl vad de gjorde för någonting. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُ فِيهِ مِنَ زَاهِدِينَ. Och de sålde honom för ett lågt pris. Är ni några få dirham? Och det fanns de som ansåg honom vara obetydlig. De nämnde här i tafsir att när den här karavanen kom i Jerusalem som var på väg mot Egypten, så skickade de den här mannen som i vanligt fall brukar hämta vatten. Och han skickar ner hinken för att ta upp vatten. Och Josef alaihissalam hängde sig fast vid hinken. Så när han tog upp hinken så var det en pojke där. Så han blev glad och sa, en pojke, ja, ni, låt oss ta honom. Och sen kan vi sälja honom typ. Och de nämner här i tafsir att Josefs bröder, de hade gått tillbaka. För att, ja, ni, vara säkra på att han ska bort. Inte att han kommer upp från brunnen och går hem igen. Då är vi avslöjade. Så de stannade vid brunnen och väntade på att någon skulle komma och ta honom. Och när de kom så sa de, han är våran slavpojke som har flytt. Om sin egen brorsa. Han är våran slavpojke som flydde. Men ni kan få köpa honom billigt. Och de säger här, bifemanin bachs. Bachs, de säger, mindre än lite. Ni är förlust. Ni typ ta honom gratis. Och kan du fihi mina zahidin, yani de vill inte ens ha pengarna. Det var bara att bli av med Josef. Och de sa också i den här tafsir att de sålde honom då billigt. Och så sa de, ja, ni fängslar honom hårt. Akta er så att han inte flyr. För att, ja, tills ni kommer till Egypten. Subhanallah. Och sen i Egypten så såldes han till en annan man med status. Och det inshallah kommer vi att tala om nästa vecka. Bi'idhnillahi ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم فوتشتر ان شاء الله نستويكم